CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan.
Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterat.
Bynk stäms på miljonbelopp. Spotify stäms på miljardbelopp och får en ny utmanare från Kina. Equity, en av de största investerarna i e-handel, tar in miljardbelopp i senaste fonden. Och du, Johannes Karlsson, har varit på Slush.
Ja, jag har bland annat fått träffa Klarnas vd Sebastian Simakowski och gått igenom nästan allt mellan himmel och jord faktiskt. Vi ska prata om det och vi ska prata med vår Silicon Valley-korre Miriam Olsson Jeffrey om världens största techfond Softbank. De är ju i kris efter WeWork-skandalen och nu har det uppstått ny kritik vad gäller deras nästa fond, Vision Fund 2.
Jag heter Jonas Lejonhuvud och mannen som är lite förkyld här mitt emot mig heter Johannes Karlsson. Vi är båda reportrar på DI Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
Så är det, och veckans avsnitt av Digitalpodden sponsras av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot. Ska vi börja med ett litet nyhetssvep kanske? Kreditbolaget Bynk stäms för sin reklam och riskerar nu en miljonbot. Det här har vi skrivit om i veckan. Det här är ju en följetong som vi bevakat en del, just Konsumentverkets krig mot kreditbolagen, eller hur?
Just det. Det handlar ju i Bynks fall om lite kontroversiella reklambudskap. Som till exempel att man kan låna sig lycklig. Och att hela Sverige bynkar! Det var min reklamröst. Men det är i alla fall reklambudskap som varit med i en del reklamfilmer. Man har ju även haft annonsering i tunnelbanan här i Stockholm och säkert över hela Sverige. De här annonserna uppfyller då inte konsumentkreditlagens krav på måttfullhet. Och det har resulterat i att KO, konsumentombudsmannen, nu stämmer kredituppstickaren Bynk med hot om vite på 1 miljon kronor. Måttlösheten i marknadsföringen är extra allvarlig, anser KO, eftersom den riktar sig till en grupp som är eller riskerar att bli överskuldsatta.
Just det, och det är ju stora pengar som står på spel. Bynk har ju ganska nyligen tagit in 500 miljoner kronor i riskkapital, då bland annat från mediejätten Schibsted. Man har även lagt stora delar av de här pengarna på marknadsföring. Mellan mars 2018 och februari 2019 spenderar de hela 266 miljoner kronor på reklam i olika medier. Men Bynk verkar ju inte vara särskilt bekymrade av konsumentombudsmannens stämning, eller hur?
Nej, kanske för att 1 miljon kronor är ganska lite för dem i sammanhanget. Nej, jag vet inte. Bynks vd Emil Hansson, han tror inte att bolaget kommer att behöva betala det här vitet, sa han. Det är eftersom man plockade ner de aktuella filmerna efter den första kontakten man hade med Konsumentverket och att de inte avser att bryta mot förbudet och liksom därför inte tror att de kommer att få problem i framtiden. Det är vad han säger till oss. Och vi har ju skrivit lite om det här. Vi har också visat att de här filmerna togs faktiskt inte alls bort överallt direkt, utan att de låg kvar då på Bynks YouTube-sida ett tag. Jag vet inte, det var väl några dagar eller kanske veckor till och med, jag vet inte. Mm. Och jag tror det väl var vår kollega Björn Wallenberg som uppmärksammade Bynk på att de här låg kvar och att de därför tog bort dem. Han är ju pappaledig just nu, Björn, så att vi har inte kunnat snacka om det när det här uppstod i måndags. Men Bynks vd Emil Hansson, han sa att det var ett misstag att de låg kvar. Han sa att de tog bort dem så fort de uppmärksammades på detta då, härifrån det är digitalredaktionen, och betonar då att de inte marknadsfördes aktivt, de här filmerna som råkade ligga kvar då.
Just det, blåslampan är på kan man ju säga.
Från både vår redaktion och konsumentombudsmannen.
Exakt, från flera håll. Vd Emil Hansson säger att han välkomnar att myndigheten nu söker ett tydliggörande av reglerna för för hur finansiella företag får marknadsföra krediter. Lite corporate, men vad är det han menar egentligen?
Nej, men det är väl, han säger som han ska, att vi välkomnar att myndigheterna granskar det här. Det är vad man alltid ska säga när myndigheterna granskar någonting. Och om man ska tro honom så är det ju bra även för Bynk att de regler som gäller tydliggörs. För det är ju, om vi ska vara rättvisa, inte bara Bynk som har gått över den här gränsen, utan andra bolag har gjort det också. De kanske inte har förstått att de har gjort det, och nu blir det tydligare regler, och det behövs väl, för det är liksom, överskuldsättning är ju inte att leka med. Det är ju allvarliga saker, samtidigt som kreditbolag alltid kommer att finnas, och liksom, det finns ett behov för att de ska finnas liksom.
Ja, verkligen.
Om vi går vidare men ändå håller oss kvar i näthandeln där ju bolag som Bynk vistas. Förra veckan rapporterade vi ju att Patrik Hedelin, managing partner på eEquity, plockat in en dryg miljard i sin senaste fond. Det är 35% mer än förra fonden, nytt rekord för eEquity. Sen starten 2010 har man prickat in flera av Sveriges största e-handelssuccéer på eEquity. Man har investerat i Naked, Footway, Twistshake bland annat. Man har också investerat i Ideal of Sweden. Det är Norrköpingsbolaget som producerar och säljer mobilskal, laddningskablar, plånboksfodral och så vidare på nätet. Och numera i vissa butiker och sådär. I Equity kammade hem storkovan när Altor köpte 60% av bolaget i en miljardaffär i somras. Mer än 10 gånger pengarna tror jag de gjorde på Ideal of Sweden.
Just det. Patrik Hedelin då, han började väl sin karriär kan man säga på bo.com, och nu har han blivit en av Sveriges största investerare inom e-handeln. Det här skrev du, i alla fall du i din text. Jag är ju lite för ung för att minnas bo.com. Vad var det egentligen för
lyssnare i min ålder? Hur gammal var du 1999, Johannes Karlsson?
4 år.
4 år gammal, ja, men du är förlåten. Allt fler människor är ju, precis som du, för unga för att minnas bo.com, märker jag. Men för oss som minns, och för er där ute som vill lära er om Sveriges techhistoria. Men bo.com var ju alltså en av IT-bubblans största floppar där kring millennieskiftet. En superhypad nätbutik, en slags überdesignad Zalando skulle man kunna säga, men med skillnad då att den inte funkade och att ingen handlade där och att den gick i konkurs nästan direkt. Men de var liksom överallt, de här tre svenska grundarna, på alla stora internationella magasin och sådär. Men ändå flög det inte. Om detta kan man läsa i en bok av Gunnar Lindstedt. Jätteintressant bok om den här tiden, om bo.com-kraschen. Patrik Hedelin, han var finanskillen i den här trion och lyckades dra in $93 miljoner, vilket var mycket pengar på den tiden, som man säger när man pratar om gamla grejer.
Pengar det med, som vi brukar
ja,
säga.
Ja, exakt. Nu är $93 miljoner. Det är ju lite, bara lite mer än vad Bynk har dragit in sedan starten. Men då var det ju en fantastisk summa och en fantastisk liksom, härdsmälta liksom, när de gick omkull.
Just det, men jag antar att marknaden för e-handel i stort var ganska mycket mindre då jämfört med nu.
Extremt mycket mindre. Omsättningen låg på $300 miljoner då, och idag omsätter sektorn $95 miljarder bara i Sverige enligt Patrik Hedelins siffror. Jag har inte dubbelkollat det, men han sa det när jag intervjuade honom.
Just det, lite learning by doing här i Patrik Hedelins fall låter det som. Men vad är då hetast just nu, säger han till dig? Alltså, vad
är trenderna? I Equity har jag investerat kanske 30-tal bolag och har väl 15 av dem under aktiv förvaltning och har gjort en massa exits. Det som han snackar om och det som alla i branschen älskar är något som kallas för DNVB. Vet du vad det står för, Johannes?
Ingen aning.
Nej. Digitally Native Vertical Brands. Och det här är då bolag med egna produkter som byggt sina varumärken i egna nätbutiker, har egna kundrelationer, ofta liksom via influencers. Och de kanske syns i fysiska butiker idag, men de började inte där, utan de började på nätet och de kan skala och gå liksom globalt från dag ett.
Just det. Ja, det låter lite som Daniel Wellington kanske, där svenska klockmärket, eller vad finns det
exakt,
för fler exempel?
Exakt, gissa på fler exempel.
Ja, men Ideal of Sweden som du nämnde,
ja,
kanske.
Ja, precis, som är ett sånt.
Sen vet jag inte, hjälp mig.
Naked är det. Revolution Race. Rapunzel, du vet, löshår på nätet.
Just det.
Du kanske inte är en stor kund.
Nej.
Men du har hört talas om bolaget. Ofta så har ju de här bolagen ett starkt kassaflöde, stor omsättning tidigt liksom. Ibland har de stora vinster också, och därför lockar de då alla typer av investerare. Och framförallt då VC-bolag som Northzone, som investerar i unga startups med global skalbarhet. De passar in i den kategorin liksom. De passar också in i den här kategorin som growth venture-bolag som Verdane och Equity gillar. Alltså de investerar i bolag med riktig omsättning, bra tillväxt, måste inte vara lönsamt. Och de lockar även pengar från private equity-bolag som Altor, som ju har investerat i Revolution Race och Ideal of Sweden. Altor är ett sånt där bolag som kan investera ganska stora pengar, men de måste investera i bolag med bra kassaflöde. Det är så de liksom säkrar sina lån. Så att hett liksom från tre håll för sådana här digitally native vertical brand-bolag.
Just det. Spännande. Men ska vi gå vidare och snacka lite Spotify också? Det blev en stor vecka för streamingjätten, minst sagt. Det stod bland annat klart att musikförläggaren Sousa Entertainment i USA stämmer Spotify på 9,6 miljarder kronor. Anklagelserna här handlar då om att Spotify hävdat att deras strömningar varit falska. Och nu gör jag sådana här kaninöra med mina fingrar här. För,
Det ser lyssnarna, tror jag. De kisar.
Exakt. Och att Spotify då efter det ska ha raderat deras låtar från plattformen och sen i slutändan inte betalat tillräckligt för musiken. Hur ska man tolka det här, Jonas, du som är lite av vår Spotify-expert?
Ja, jag tycker det är svårtolkat och har inte lagt en massa tid på att ge mig in i det här. Men det här är ju en väldigt stor snackis i musikbranschen kring fake artister och fake streamar och sånt där. Så ingen rök utan eld. Men till att börja med, man ska påpeka att det inte är första gången Spotify stäms på miljardbelopp. Det brukar inte leda till att de behöver betala så stora pengar, utan förlikningarna sker på betydligt lägre nivåer i regel. Det var vad vi har sett tidigare. Men bilden är ju som man får när man snackar runt i branschen är att det här är ett problem. Det kan handla om fake-artister som streamas av liksom användare under falsk flagg för att ge pengar till upphovsmännen. Spotify betalar ju några ören för varje stream, så det är ju liksom ett sätt att gamea systemet. Det finns även problem med liksom fejkade streams då, att någon bot sitter och streamar en låt om och om igen som gynnar då artister som inte förtjänat de royalty-utbetalningar som de får. Och sen om man vänder på det, och som den här stämningen från Sousa antyder, när Spotify tar tag i detta så kanske man klankar ner på fel personer och gör misstag och kostar riktiga artister förlorade intäkter för helt legitima streams. Så att här i finns det bråk, och jag har väldigt svårt att ha en stark uppfattning om hur stort det här problemet är och vad är de vanligaste exemplen och sådär. Så att det är väldigt rörigt, svårgranskat.
Just
och Spotify säger ju ingenting just nu, så att det är svårt att veta.
Nej, men precis. Vi har ju sökt Spotify, men de har inte velat uttala sig om det här. Så vi får helt enkelt se vartåt den här processen barkar. Man kanske också ska nämna det att Sousa tidigare var medlem av Merlin. Det är ju en organisation bestående av många olika indie-skivbolag. Men de ska kastas ut från den här väldigt stora organisationen, som jag förstår, på grund av Spotifys anklagelser. Det är i alla fall vad de hävdar. De skriver om det här i stämningsansökan, och deras musik ska efter Spotifys anklagelser sen har börjat raderas från andra streamingplattformar som Deezer, Soundcloud och Google Play.
Ganska infekterad stämning helt enkelt.
Ja, precis. Spotify är tystlåtna i just det här fallet. Men den avgående finanschefen Barry McCarthy har ju tagit bladet från munnen i en helt annan fråga. Det handlar om kinesiska ByteDance som äger succéappen TikTok. De ska ju lansera en Spotify-dödare, en ny streamingtjänst, vad det verkar, som ska lanseras i Indien och Indonesien nästa månad. Vad tänker vi om det här?
Just det, den andra Spotify-nyheten här senaste veckan. Det kan bli väldigt farligt för Spotify. TikTok är ju en app som har 500 miljoner aktiva användare, dubbelt så många som Spotify har, om man räknar in alla deras användare, även gratisanvändarna. Har du använt TikTok, Johannes?
Nej, det har jag inte.
Nej. Jag har faktiskt gjort det en gång på uppmaning av en 12-åring, och kom man i kontakt med barn i den åldern så älskar de i TikTok. Men om du och jag skulle göra en TikTok-video, Johannes, bara för att illustrera vad det här är, så kanske vi skulle liksom välja någon liten låtloop, en liten låtsnutt, och så skulle vi göra en liten koordinerad dans, och så kanske vi skulle luta oss fram mot kameran och mima några rader ur den här låten, och sen skulle den gå liksom i en loop, och så skulle vi skicka ut det här och hoppas att våra dance moves imponerar på världen och att det här blir liksom populärt och imiterat, för att man liksom, man skapar små trender i TikTok. Det är alltså det är väldigt interaktivt, väldigt socialt, väldigt engagerande, och det har ju gett upphov till hitlåtar som har liksom kommit ut ur TikToks värld. Så att det här är liksom ett sätt som barn och ungdomar upptäcker ny musik just nu.
Just det, vi kanske får göra det här på vårt Instagram-konto till exempel. Lägga upp TikToks där, jag vet inte.
Jag tror att det vore en extremt dålig idé. Om man tror kanske att det skulle vara roligt, men jag tror inte ens att det skulle vara så roligt.
Nej, risken finns nog. Men precis, det är ju ett superhögt engagemang på den här appen. Det finns ju en låt som blev en hit i hela världen då, utanför TikTok, som ju startade där, Lil Nas X-låt Old Town Road. Mm. Den breakade ju där till exempel.
Precis.
Och tanken är väl kanske att om man kan leda in de här unga användarna, då främst barn och tonåringar idag, in i en ny streamingtjänst, så får man en Spotify-dödare för framtiden. Just kanske det. Om ett par år eller fem år.
Det är ju den risken som många som står vid sidlinjerna liksom funderar kring. Och vid den här konferensen så uppgav vi då Barry McCarthy i onsdags, för en vecka sedan ungefär, att han sett skärmdumpar av ByteDance nya streamingtjänst och han pratade om. Bara det är ju lite speciellt. Jag menar, det låter ju som industrispionage, men kanske inte då. Kanske inom ramarna. Men i alla fall, han sa att tjänsten har några riktigt smarta sociala funktioner. Han hyllade TikToks fenomenala tillväxt de senaste åren. Och han betonade att ByteDance lyckats utveckla sociala funktioner med ett annat perspektiv än de som finns i västvärlden. Så att liksom lite så här självkritiskt hyllar han nu den här konkurrenten.
Just det, det är kanske lite märkligt. Eller det är lite ovanligt i alla fall. Hur tolkar du hans utspel liksom?
Svårt. Det kräver ju lite mod att prata på det här viset, så att det kanske är ett sätt att visa självförtroende. Det verkar också som att den här utrullningen sker stegvis, att de kanske inte är en farlig konkurrent än på ett tag, men kan bli det. Man kan också se det som att liksom Barry McCarthy har slutat censurera sig själv. Han slutar ju alltså i januari och han har börjat snacka rätt mycket om hur bra Spotify är och sen också vara lite självkritisk mot de grejerna där de kan bli bättre och sådär. Han nämnde ju också lite mer pliktskyldigt då att Spotify inte bryr sig om TikToks framgångar i Kina, eftersom streamingjättens strategi i Kina består av investeringen i Tencent Music, där Spotify äger 9%. Eller de äger väl knappt 10% av varandra, de här två bolagen. Så det där korsägandet är fortfarande strategin, och nu är det min tur att göra kaninöron. För det låter inte som så mycket av en strategi, men det är där man alltid som drar gränsen när man snackar om Kina liksom.
Just det, Kina är ju verkligen på G, ByteDance stort satsar och Tencent Music till exempel, de har ju, det är riktigt som att de vill köpa in sig Universal Music, ett av de stora skivbolagen. Så det händer mycket och vi kommer förmodligen anledning att återkomma till den här delen av techsektorn. Fortsättning följer. Nyheterna kring kontorsuthyraren WeWork verkar aldrig ta slut. Senast har bolaget upp 2400 anställda och den före detta vdn och grundaren Adam Neumann är numera ute i kylan och har hamnat i nytt blåsväder. Men vad säger egentligen WeWork-kollapsen om läget i techsfären i stort? Och vad betyder New York Stock Exchange nya förslag på hur bolag kan tas till börsen? Med mig för att prata om allt det här har jag vår Silicon Valley-karre Miriam Olsson Jeffrey. God kväll, Miriam.
God morgon, Johannes.
Ja, vi ska alltså prata om WeWork igen, får man ju säga. Bolagets uteblivna börsnotering har ju varit ett ämne som vi har tagit upp ett flertal gånger. Men det har ju hänt mycket och det händer mycket saker hela tiden, eller hur?
Ja, alltså WeWork används ju närmast som en symbol för att beskriva läget i techvärlden just nu.
Ja, precis. Det pratas ju om ett före och ett efter WeWork, som vi skrev i en artikel nyligen på Digital, om att riskkapitalinvesteringarna slår nya rekord i år, men att det samtidigt finns de inom den här världen som flaggar för att vi kan ha nått piken för den här gången.
Ja, precis. Här borta i Silicon Valley så kom det en sammanställning senast idag från Wall Street Journal att unicornbolagen som just WeWork är och Uber är, har förlorat runt 100 miljarder dollar i värde i år. Och vi talar alltså då om över 950 miljarder kronor.
Okej, det är ju en väldigt stor summa. Jag tror till exempel att den svenska läkemedelsjätten AstraZeneca, som är det största nordiska börsbolaget, har ett börsvärde på strax över 1000 miljarder kronor. Så ungefär lika mycket som hela det bolaget har de tappat.
Ja, det är ju lite perspektiv. Och det handlar ju då om en justering som jag pratat om, eller man kan säga att det handlar om det i alla fall, både på den privata och publika marknaden, där ju till exempel Uber har tappat stort på börsen, där vi berört innan i podden. Och det här är ju en hype-cykel som har pågått då i över 5 år. Och bara som en jämförelse så finns det idag 419 enhörningsbolag globalt, alltså bolag som är värderade då till över en miljard dollar, jämfört med ungefär 150 stycken 2015. Och var den här justeringen kommer sluta är ju ingen som vet än. Och fonderna är ju som sagt fortfarande fulla med pengar och de fylls på hela tiden. Vi har ju fått läsa om det senast hos de svenska riskkapitalbolagen, eller hur?
Ja, exakt. Precis som vi pratade om här i podden för ett par veckor sedan så har ju både Creandum och nu senast Northzone och EQT Venture rest nya rekordfonder här i Sverige. Men jag tänker, de kan ju andra sidan också gynnas lite av mer osäkerhet på marknaden. Då kan de ju ibland kunna shoppa bolag till lägre priser, tänker jag.
Ja, ja men så är det ju också. Liksom. Det här gäller ju även riskkapitalbolagen här borta och vi kommer att titta närmare på det läget, tänker jag, under de kommande veckorna. Men i alla fall i den här Wall Street Journal-artikeln då, som jag refererade till, så kallade en riskkapitalist läget här i Silicon Valley som att någon har tryckt på ljusknappen och att Silicon Valley då håller på att anpassa ögonen till det här nya ljuset. Men att ingen vet var kvällen kommer att sluta ungefär.
Okej, det var ju en intressant metafor får man säga. Och allt det här är ju lite motsägelsefullt. Fonderna är liksom på ena hållet fulla med pengar. Räntan är rekordlåg. Men samtidigt har de här bolagen förlorat i värde. Det är lite konstigt, eller hur?
Ja, det borgar ju liksom för en osäkerhet inom riskkapitalvärlden. Som kan leda då till att bolagen som det investeras i eller som det ska investeras i eller redan har investerats i sätts under lupp. Och liksom, någon gång måste väl det här ta slut, den här långa högkonjunkturen som vi ändå har fått sett vissa tecken på att den börjar ebba ut. Och nu pratas det ju också om lägre investeringsrunder här borta och att det tar längre tid att resa pengar. Och här borta i Silicon Valley har det ju känts som att det finns, och även i Stockholm, liksom att det finns ett väldigt stort FOMO, alltså fear of missing out, den här känslan av att man är rädd för att missa tåget när det gäller en investering. Och WeWork är ju ett ultimat bevis på det och kan beskrivas som något av ett rasande korthus, får man ju säga. Sen så finns det ju andra exempel på där FOMO har känts väldigt stor. Det är ju elskoterbolagen som det har öst sin pengar i. Och det här är ju en het bransch, inte minst i Sverige. Och här borta har nu Lime, elskoterbolaget Lime, lagt om sin verksamhet för att övertyga sina investerare då om att man ska kunna tjäna pengar nästa år.
Just det, det här är ju en marknad med en enorm överetablering just nu får man ju minst sagt säga. För att e-skotterbolagen ska bli lönsamma i mer än enskilda städer så måste ju konkurrensen minska, känns det som. Och då är det väl antagligen genom uppköp eller konkurser. Det kommer att ske, vi får väl se vad som händer just på den marknaden. Men jag tänker också att vi ska säga något om de senaste turerna kring WeWork. Vad har hänt med det?
Ja, det ska vi göra. De slutar inte komma. I förra veckan så skrev vi ju om att bolaget säger upp nästan 20% av sina anställda. Det motsvarar då 2400 personer i det här läget. Och sen kom det en rapport i måndags om att WeWork ska sälja sin Kina-del till en konkurrent. En källa till publikationen Tech in Asia. Och sen fortsätter ju, som du sa i inledningen, att skrivas om grundaren och den numera före detta vdn Adam Neumann. Han är ju en kontroversiell figur och han ska då enligt källor till tidningen Vanity Fair ha hjälpt president Donald Trumps svärson Jared Kushner med att producera en video för Kushners fredsarbete i Mellanöstern. Och Neumann ska då ha bett WeWorks utvecklingschef att anlita en reklambyrå för att producera den här videon och den skulle handla om hur ett...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ekonomiskt förändrat Västbanken och Gaza skulle se ut.
Okej, Adam Neumann han är ju själv Israel så det kanske kan förklara hans intresse i just den här frågan. Men det är ju ändå långt ifrån alla techprofiler som vill associeras med Trump. Det finns ju ett par undantag som vi har märkt och det är ju en av dem är Peter Thiel, en av PayPals grundare som varit en en stark supporter av Trump, och även Ken Howery som också var en av PayPal:s grundare, som ju nyligen blev utsedd till ambassadör här i Sverige. Så att det finns ju ett par stycken, men det verkar inte finnas något brett stöd för Trumps politik, kan man väl säga.
Men det är ju också ett par andra tech-medier som har träffat Trump det senaste, men det beror ju på säkert på flera skäl. Bland annat Tim Cook visade runt Trump i en fabrik i Austin förra veckan, där nya Mac Pro ska produceras. Men det här handlar väl också om handelstariffer gentemot Kina som Trump vill införa. Men det är en helt annan historia. Vi ska inte gå in på det nu. Vi ska väl gå tillbaka till WeWork. För övrigt ska jag säga att den här artikeln i Vanity Fair är en lång beskrivning av vad som enligt källor då har pågått bakom kulisserna på WeWork. Vi har fått höra en hel del om det. Men det är ändå spektakulär läsning om man är nyfiken. Och där beskriver man då hur Adam Neumann har gått från att anses vara en millennial profet som gick barfota på gatorna tills att han nu då är ute i kylan. Dock inte lottlös, det pratade du och jag om sist. Han har ju en fallskärm. Han kanske eventuellt inte får hela den fallskärmen på 1,7 miljarder dollar, men ändå.
Men ändå, han bör nog klara sig. Den aktör som har gjort allt det här möjligt är ju det japanska telekombolaget SoftBank med sin stora Vision Fund. De investerade i WeWork till en värdering på 47 miljarder dollar i förra rundan. Men nu har de istället fått rädda bolaget som sägs vara värt 8 miljarder dollar. Och SoftBank har ju även fått kritik för sin Vision Fund nummer 2. Och den kritiken har kommit från investerarna i fonden, som ju är lite skeptiska till upplägget med att pengar lånas ut till SoftBanks chefer som i sin tur investerar dem i fonden. Det här har enligt flera källor till Wall Street Journal. Det har gett upp till en sorts intressekonflikt, och det här skrev vi om på Digital igår om ni är nyfikna på att läsa mer.
Det är frågan om vad allt det här landar och hur det kommer se ut på den privata marknaden framöver, vad allt det här vi pratar om innebär. Vi har ju sett en hel del börsnoteringar i år, även om inte WeWork gick ut på börsen. Och det är många som har haft det tufft på börsen. Uber är ju bara ett exempel, och det är även det ett bolag som SoftBank har investerat mycket i. Många av de här bolagen, techbolagen, har ju gått ut på börsen utan någon vinst i sikte. Samtidigt som några av dem har tyckt att de ändå har så mycket pengar i kassan att de vill gå ut på börsen med endast befintliga aktier. Och det kallas ju då en direktnotering, som du nämnde i inledningen. Och det har vi pratat om tidigare här i podden.
Ja, precis. Det är ju något av en trend som Spotify faktiskt startade och där Slack följde efter i fotspåren. Och nu ryktas det även om att Airbnb ska göra samma sak. Det är ju så att jag hörde Michael Moritz, en legendarisk partner på riskkapitalbolaget Sequoia, när jag var och besökte Slusher förra veckan, och han pratade ju ganska mycket om att direktnoteringar är det nya svarta i branschen, så att säga. Han menade att det var ett sorts intelligenstest, så det kanske visar på att bankirerna inte är särskilt aktuella längre i den här sfären, eller att, i alla fall att de har svårare att hävda sin rätt till att vara inblandade i de här processerna, kan man säga.
Ja, för som det ser ut idag så är det ju antingen då en traditionell börsnotering som gäller, eller då en direktnotering. Och det har ju efterfrågats en förnyelse från riskkapitalvärlden, bland annat då från Michael Moritz som du pratade om. Och igår kom ett svar på det. Det är New York Stock Exchange som har lagt fram att man ska kunna få kombinera en direktnotering med att även sälja nya aktier. Ja, det finns en hel del detaljer i det här som vi inte behöver gå in på. Men om jag förstår det rätt så innebär det att man i praktiken kan dra fördel av en direktnotering i form av då att investerare direkt kan få tillbaka sina pengar utan locka perioder och annat. Samtidigt som man kan få lägga ut nya aktier till försäljning för att få in cash i bolaget helt enkelt.
Okej, så det skulle i så fall också ge chansen till de techbolag som inte har tillräckligt mycket med cash och tidigare därför kanske gjort en vanlig börsnotering, om man kan kalla det så, att ja, man får helt enkelt fördelarna av båda de här alternativen.
Ja, alltså så förstår jag det. Och det beror ju då på om finansmyndigheten SEC i USA godkänner det här.
Okej, jag förstår. Vi får helt enkelt rapportera vidare om de här ämnena på vår sajt. Den heter ju digital.di.se. Och Miriam, vi hörs snart igen i Digitalpodden.
Det gör vi. Tack för idag, Johannes.
Digitalpodden sponsras den här veckan av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot. Idag har vi med oss, som två veckor tidigare, Martin Jägerstad från Trustlys strategiavdelning. Välkommen tillbaka till Digitalpodden.
Tack, kul att vara här.
Nu är det endast 2 dagar kvar till Black Friday och man kan tänka sig att många konsumenter handlar på faktura i checkouten. Ni har precis släppt en konsumentstudie om fakturabetalningar. Hur kommer det sig att ni har gjort den här studien?
Trusty fokuserar på att göra bankbetalningar så smidiga som möjligt för konsumenten och så effektiva som möjligt för handlare. Och när konsumenter ska betala fakturor så används typiskt sett just bankbetalningar. Vi vill därför undersöka vad konsumenter tycker om att betala sina fakturor via bank och vad handlare har att vinna på att erbjuda smidiga fakturabetalningar. Vi frågade totalt 3000 konsumenter i Sverige, Finland och Tyskland.
Okej, så vad tycker konsumenter om att betala fakturor via bank idag?
I genomsnitt tycker en tredjedel av konsumenterna att det antingen är obekvämt eller till och med väldigt obekvämt att betala sina fakturor via bank. Det är manuell input som mottagarkonto, referensnummer och belopp som huvudsakligen gör det besvärligt. Konsumenterna är rädda för att de ska skriva fel och det tar för lång tid att fylla i alla uppgifter. De vill helt enkelt ha en mer digitaliserad och automatiserad process.
Mm. Men vad har handlare att vinna på att erbjuda smidigare fakturabetalningar då?
Resultaten är slående. Konsumenterna uppskattar att de skulle köpa för 13% mer hos företag som erbjuder bekvämare fakturabetalningar än den upplevelsen de får via bank. Och detta är oavsett var själva betalningen sker. Utöver det här så uppskattar konsumenterna att de skulle ha ytterligare 11% mer köp hos handlare som erbjuder smidiga fakturabetalningar på sin egen sida. Och den extra upplyften i försäljning kommer då från merförsäljning när handlaren kontrollerar hela kundresan. Inte bara fram till själva fakturaköpet i checkouten utan också själva betalningen av fakturan.
Vad kan Trustly erbjuda?
Det finns alltså stor uppsida med att göra fakturabetalningar mer bekväma. Och Trustly har verktygen för att möjliggöra det här. Handlaren behöver i många fall inte byta sin existerande finansieringslösning utan Trustly blir ett komplement som hjälper dem att erbjuda konsumenter smidigare fakturabetalningar på sin egen sida.
Vi tackar dig Martin Jägerstad för att du var med och sponsrade Digitalpodden den här veckan. Ni som lyssnar, gå gärna in på www.trustly.com för mer information om vad Trustly gör och vad Trustly kan göra just för er.
Johannes, äntligen får vi prata om Slush, för du var ju på den här techfestivalen i Helsingfors förra veckan. Hur var det?
Det var jättekul, ganska stressigt. Jag hade nog bokat in lite för mycket på förhand. Så jag hann, om jag ska väl knappt se något av de här scenframträdena i den här enorma mässhallen, verkligen som det var. Det är väldigt coola miljöer, mycket neonljus, folk i rörelse, massa så här bås där företag visar upp sina produkter eller tjänster. Och mitt ibland det här så går liksom 25 000 besökare runt på 2 dagar. Så att, ja, väldigt storslaget måste jag säga.
Jag ser framför mig hur du dansar i neon och bass. Bastar, eller nej, du gillar inte att basta.
Nej, precis. Vi pratade ju om det förra veckan när du ringde upp mig precis när jag skulle gå på mitt plan på Arlanda. Trots att jag är halvfinsk så tycker jag inte om att basta. Jag vet inte vad som hände där riktigt.
Och det var ingen helfinsk person som hade lyssnat på podden och som la en varm arm runt din axel och drog dig mot någon bastu.
Nej, det var ingen som vågade göra det kanske.
Du är ganska lång. Ja. Man ger sig inte på dig utan vidare.
Exakt, men höjdpunkterna var väl snarare liksom några starka intervjuer, om jag får säga det själv, som vi lyckades göra där. Och sen såklart också att mingla runt bland olika techprofiler där, både svenska och internationella. Det fanns lite tid för det och man fick ju höra en del liksom intressant skvaller, mer eller mindre substans i dem kanske, jag vet inte.
Vad var höjdpunkten om vi börjar där?
Jo, men det är nog intervjun vi fick med Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski. Vi har ju velat prata med honom i mer än ett år, alltså kanske 2 år. Jag minns inte sist han gjorde en större intervju med oss på DI Digital. Men vi har hela tiden fått nej. Klarna har ju då hävdat att han är väldigt upptagen numera, vilket säkert stämmer delvis, och att han kanske inte, när han väl pratar med medier, kanske inte vill prata med svenska medier i första hand utan internationella medier. Men det blev då 10 000 tecken om allt ifrån Klarnas troliga börsnotering, tillväxten i USA, deras kritiserade reklamfilmer med Snoop Dogg och såklart bilden av att de då tjänar bäst på försenade betalningar. Så det var gott och blandat.
Ja, verkligen. Det var en jättelång text. Jag vet inte om det är nytt rekord eller om det är den längsta på väldigt länge i alla fall. Och en väldigt bra intervju. Grattis till att du liksom fick 15 minuter att ge så pass mycket som det gav. Jag läste den. Som journalist reagerade ju på hans ganska många nålstick mot media. Han tycker ju att vi journalister ofta är fel ute, inte förstår bolaget och kritiserar Klarna på ett orättvist sätt. Förutom när vi inte gör det. Som med Snoop Dogg-reklamen. Där fick Klarna ju skarp kritik från Konsumentverket nyligen eftersom man inte mötte kraven på måttfullhet. Och i din intervju så gjorde han, efter alla de här nålsticken, så gjorde han liksom en pudel på den punkten och sa att den kritiken var berättigad, där blev det helt fel. Eller hur skulle du beskriva hans reaktion?
Nej, men exakt. Han var ju väldigt trevlig och tillmötesgående, och som vi var inne på, anledningen till att jag fick med så mycket på 15 minuter var ju för att han faktiskt svarade på mina frågor också ganska rakt, vilket inte alltid är fallet.
Han är
när man
knivskarp och väldigt charmig, tycker jag, när man träffar honom.
Nej, men exakt. Och jag tyckte ändå det var spännande att han var så pass liksom tydlig med att i Snoop Dogg-fallet blev det fel. Men som du är inne på vissa andra frågor, så i sina svar så ger han ju lite pikar mot media om att ja, vi inte har förstått deras verksamhet på riktigt och så vidare, som du är inne på. Och en aspekt i det är ju att liksom, Klarna har ett eget inkassobolag, deras intäkter särredovisas inte, och att de har den här fortfarande lite hemlighetsfulla liksom
Auran,
tack. Det har ju mångt och mycket liksom gett upphov till liksom vårt och andra medias intresse för deras affär. Vi vill ju såklart veta var ifrån intäkter kommer. Och intressant är ju också att Sebastian Siemiatkowski på ett sätt sågar Niklas Adalbert, hans gamla medgrundare och tidigare vice vd, för det uttalande han gjorde, ja, jag tror det var någon gång före 2014, där han då på en investerarträff sa uttryckligen att den bästa kunden för Klarna är den som betalar sina krediter för sent och sen blir skickad till inkasso, för då kan de ta ut avgifter för det. Till mig sa han då att det har funnits en hel del anställda som inte på riktigt förstått Klarnas verksamhet. Det var ju ganska hård kritik mot liksom sin tidigare kollega och inte vem som helst. Utan...
Ja, han var trött på att den där grejen kom upp igen. Ja. Ska ni ta upp det där varje gång från det där från 2014 och sådär, sa han. Liksom, och berätta, han tycker alltså att Niklas Adelbert liksom kritiserar Klarna på felaktiga grunder också, inte bara journalister.
Ja, men alltså Niklas Adalbert, han har ju liksom varit lite kritisk mot Klarna i sin nya roll som då liksom grundare av Impact-bolaget Norrsken, där han då har sagt att liksom framtidens genier på Handelshögskolan i Stockholm, att de inte ska starta nästa kreditbolag utan nästa bolag som kan göra något ännu mer värdefullt för världen liksom. Så det verkar ju som att liksom Niklas och Sebastian har en lite kylig relation, även om vi liksom har hört att de fortfarande umgås till viss del, att de till exempel ska spela poker ihop någon gång då och då. Men det är ju en intressant relation de har sinsemellan, att de öppet lite kritiserar varandra med jämna mellanrum.
Ja, verkligen. Man kan väl tänka sig att de har väldigt olika stil. Alltså, Sebastian beskrivs ju ofta som en hårdför ledare och väldigt sådär besatt av produkten och liksom slutar aldrig jobba. Och Niklas Adelberts framtoning är ju, jag såg honom på Sub 46 startup-gala här om veckan, och han går ju upp och säger att han är en väldigt medelmåttig människa som har haft tur och sånt där. Liksom väljer den framtoningen rätt mycket, och båda verkar ju liksom våga då dissa varandra lite grann i media, men kanske med man respekterar varandra tillräckligt mycket för att göra det, och man har lite, och det tycker jag är kul för oss som försöker bevaka det här och koka ner budskapen till någonting begripligt. Så är det ju alltid välkommet när de säger saker som man förstår. De har lite olika perspektiv på det hela. Liksom. Mannen som ska ta Klarna till börsen och ta Klarna till USA och driver på. Och mannen som liksom har lämnat Klarna och vill göra någonting som han känner är viktigare. Liksom, impact-investeringar.
Nej, men precis. Det är en väldigt tacksam bild för oss att, så att säga, måla upp. Och den är nog ganska sanningsenlig. Men samtidigt ska man ju komma ihåg då att Niklas Adalbert, han är ju fortfarande en relativt stor ägare i Klarna. Han har ju, så att säga, när det gäller sina privata pengar har han ju inte liksom placerat dem någon annanstans helt och hållet. Han gick till exempel in med lite mer kapital i den här jättelika nyemissionen som Klarna gjorde i år. Så han är fortfarande en aktiv ägare på så sätt i bolaget.
Ja, och han hyllar ju bolaget också när man frågar om liksom bolagets kvaliteter. Men liksom, det är inte en impact-investering för honom. Men du, de stora frågorna då, de kanske vi också ska hinna med. Sebastian sa att en börsnotering av Klarna kan ske redan 2020.
Precis, han verkar numera vara rätt inställd på att en notering kommer att ske under de närmsta åren. Kanske redan 2020, säger han på en rak fråga från mig. Det beror nog mycket på liksom hur snabbt Klarna fortsätter växa i USA, tror jag. Alltså när då, vilken tidpunkt man väljer att gå ut med sitt erbjudande till marknaden. Klarna kom ju till USA redan 2015 och de hade länge ganska svårt att etablera sig. Det här har vi skrivit om tidigare, att det var en stor omsättning på personal, att de inte alls nådde upp sina mål i början. Men nu säger Sebastian Semikowski att de liksom på bra dagar tar in 20 000 nya användare och att de har flera miljoner kunder i USA. Det är ju rätt spännande.
Ja, det ska bli spännande att se om de kommer göra några företagsuppköp där i USA. Vi har ju tidigare rapporterat om att man snackat lite med den här svenskgrundade internetbanken Kapital. Han svarade på det också. Han tyckte det var lite överdrivet, det här budryktena kring det. Liksom.
Ja, men precis. Nej, men han bekräftade på ett sätt att det här är ett bolag som man har fört samtal med. Men han menar med att man har fört samtal med väldigt många aktörer och att, liksom, att föra samtal innebär nödvändigt inte att man har kommit särskilt långt i någon form av förvärvsprocess, utan att man liksom pratar med olika aktörer på marknaden.
Exakt, och om jag ska försvara vår bevakning så har ju vi skrivit att det precis inte blev skarpt mellan de två, vilket frustrerade då Per-Jörgen Persson på Northzone. Han tycker att Kapital liksom borde pressa på för en försäljning, och det verkar som att grundarna inte har valt den linjen. Något förenklat verkar det som i alla fall. Svårt att gradera sådana där samtal, eller hur? När vi ska rapportera om det. I alla fall, du satt ju i publiken också och lyssnade på riskkapitalprofilen Michael Moritz från Sequoia, som är en av Silicon Valleys kändaste riskkapitalbolag. Han talade på scenen där i Slush. Han sitter också i Klarnas styrelse, och Sequoia är bolagets största ägare med 20% av aktierna. Klarna är ju deras stora svenska investering, får man väl säga. Han verkar inte vara superstressad kring exit, eller det bilden han gav ifrån sig på scen där.
Ja, Klarna är nog inte bara deras viktigaste investering i Sverige, utan förmodligen den viktigaste de har i Europa till och med. Om man ska tro då vad Michael Moritz säger offentligt, så han beskriver det som att liksom Klarna är i samma fack som Airbnb och Stripe i USA och TikTok i Kina, som vi pratade om tidigare. Alla de här bolagen har man investerat i. Han liksom pekar ut de fyra specifikt som bolag som har en horisont på 20 år, vilket väl då innebär att det är ett bolag man kan ha intresse i då, från Sequoias del i över två decennier. Sequoia har ju varit med väldigt länge i Klarna och investerade första gången för ungefär 10 år sedan, men det återstår ju då fortfarande hälften av den eventuella tiden, så att han verkar i alla fall som liksom representant för den största ägaren inte ha någon stress att ta bolaget till börsen. Så det var spännande.
Det blir väldigt intressant att följa hur länge och på vilket sätt de kommer att vara involverade. Men du, utöver Klarna och Sequoia, vad händer mer på Slush?
Jo, jag träffar till exempel taxitjänsten Bolts grundare Marcus Willig. Han är ju bara 25 år från Estland och driver ett bolag som nu är värderat till 14 miljarder kronor. Vi hade ju en ganska lång intervju med honom tidigare i höstas, som jag kan rekommendera, där vi gick igenom lite hans bakgrund och ja, hur det kom sig att han startade då den här Uber-utmanaren. Men nu när jag fick en chans att träffa honom lite kort på Slush, så valde jag istället att fokusera mer på deras kommande kapitalrunda som det skrivs en del om just nu, och även elsparkcyklar, såklart. Det kan man ju inte undvika.
Vad sa han då?
Jo, han bekräftade att de ska ta in mer kapital i närtid. Sky News, brittisk media, rapporterade nyligen att det handlar om 1 miljard kronor och att den här rundan kan komma att stängas redan under de kommande veckorna. Och när jag pratade med Marcus Willig då, så bekräftade han då tidigare uppgifter om att Softbank kan bli en av investerarna i den här rundan. Det är ju lite intressant med tanke på att Softbank är storägare i konkurrenten Uber och, som vi har pratat om många gånger, fått mycket kritik för de här upplåsta värderingarna på olika techbolag här under 2019.
Problematiserade han det hela då, att ta pengar från Softbank?
Nej, det verkar inte så. Eller han svarade i alla fall rätt svävande när jag tog upp de här ganska bekanta detaljerna om liksom ägarskapet i Uber och Softbanks förehavande med WeWork till exempel. Däremot så var han ju lite mer frispråkig vad gäller elskoternas framtid, som jag var inne på. Bolt har ju själva börjat lansera skotrar i en hel del städer, men Marcus Willig tror inte att den här affärsidén någonsin kommer bli lönsam. Han säger dock att den heller inte behöver bli det för deras del, eftersom att elskoterna liksom hjälper deras huvudverksamhet, taxitjänsten, att växa ytterligare, och den delen av verksamheten är redan lönsam. Så det är helt enkelt viktigt för honom att kunna erbjuda olika transportalternativ i appen, men han pikar ju då de här självständiga elskoterbolagen som han då tror kommer få väldigt svårt att liksom bygga en långsiktig affär.
Kul, med lite pajkastning då. Vi får se vad som händer på elskotermarknaden och hela den här mobility-marknaden som är på väg i en rasande takt mot ett okänt mål, kan man kanske säga. Konsolidering är ju en liksom trolig effekt av att så många startar upp och springer fort inom det här området. Du var ju inne på ett sånt exempel. Du intervjuade ju vdn för tyska Tier. Hur uttalar man det? Tier.
Tier.
Tier förstås. Som avslöjade att svenska Voi ville gå samman med dem så sent som i somras, eller hur? Det har väl gluckats lite grann om det här tidigare.
Ja, exakt.
Vad sa han till dig? Vad var nytt?
Nej, men det var så här, Bloomberg rapporterade någon gång i februari, tror jag, att Voi och Tier hade haft samtal om ett samgående då, men att det inte hade blivit så. Och när jag träffade honom så frågade jag om det här och då utvecklade han lite mer. Och då sa han att ja, det stämde att de hade fört samtal i början av 2019. Men att det hade runnit ut i sanden då. Och sen hade det då kommit tillbaka i somras. Han sa inte exakt när, men var jag kom tillbaka och sa igen, vill ni gå ihop med oss? Då hade han tackat nej ganska omgående, för att då hade liksom Tier fått sån traction på marknaden att han kände att det var inte aktuellt. Däremot, jag tror inte det är helt omöjligt att det kan bli någon form av samarbete efter vintern. Han var liksom inte negativt inställd till det, utan sa att han gillade Fredrik Hjelm då, Voice VD, och att de skulle ta en öl senare på kvällen när jag pratade med honom. Ja, spännande.
Ja, där vill man vara en fluga på väggen. Ja. Det är lite kärlek här, kanske.
Exakt.
Eller skvaller.
Vi får se. Men den här intervjun då som jag gjorde med Tiers vd Lorenz Leuschner och allt annat material från Slash kan du ju såklart läsa på digital.di.se. Och jag kan säga att det kommer mer spännande material under de närmsta dagarna, så håll utkik efter det.
Veckans Digitalpodden sponsras av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot.
Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut. Och vissa fredagar har vi en liten specialare. Vi hoppas till exempel att få prata med Andrea Cervenka nu på fredag om hur svenska företag sponsrar rysk propaganda på YouTube. Han toppade ju Dagens Industris tidning idag med den artikeln onsdag när vi spelar in det här.
Ja, vi får se om han hinner bena ut det där och kanske ta det lite vidare med oss. Om inte så kommer vi säkert att få prata med Andrea Cervenka längre fram. Kolla även in DIs andra poddar från Dagliga Morgonkoll till Veckovisa Analys, podden Smarta Pengar och intervjupodden Förnuft och Känsla.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller för all del lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, mejla då Per Hedlund, per.hedlund@di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.